Jeg hedder Hassan Preisler, og om et øjeblik skal jeg mødes med norsken Hilde Sandvik og svensken Åsa Linderborg og lurer mig, om svensken ikke endnu en gang vil diskutere Greta Thunberg, som jo har været på det, som israelerne kalder en selfie-jagt for at sejle sig selv med en lille smule nødhjælp og medicin til de nødlidende i Gaza.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Gry, tidlig søndag morgen begynte det å renne inn meldinger for deg i chatten vi har, Hassan, om kokain. En skulle tro du hadde vært på byen. Hva skyldtes dette plutselige opphenget i cola? Var du innesnødd?
Altså, jeg var ikke vågen, fordi jeg var på kokain. Jeg var vågen af andre årsager. Så lå jeg ligesom der og googlede rundt, ikke? Og så pludselig så jeg alle de her historier om den her altså ekstreme eskalering af coke-forbruget i vores nationer. Og den her enorme stigning i antallet af ton kokain, som politiet beslaglægger i vores tre lande, og så videre, så tænkte jeg, hvad fuck er det her for noget, og hvem går alt det kokain til? Ikke? Ja. Og det begyndte jeg så at bladre i, og fandt ud af, at det er jo os alle sammen, der tager coke. Ikke? Altså, det er jo ikke et lille eksklusivt segment, eller hvad hedder det, ja, hvad ved jeg, hvad man har fordom om coke-brugere. Altså, det er os alle sammen, og det er ikke kun i weekenden, det er også til hverdag. Altså, jeg synes, det er... Altså, de er testet i spildevandet i Danmark, og der kan man måle kokainen, ikke? Som strømmer ud fra menneskekroppe igennem toiletterne, ned i kloakken og ud i spildevandsbassinerne, ikke? Og der er altså bare rigtig, rigtig meget coke i vores urin, ikke? Det er ikke bare et feststof for overklassen. Det er et hverdagsstof, nærmest på niveau med paracetamol eller ibuprofen eller sådan noget. Ikke?
En europæisk kokain-tsunami var et ord jeg læste i en af de sakene, som du sendte. Men dette her programmet, det er lidt interessant også, at dette programmet du viser til, som gennemføres af Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet, det spant ut av korona. Fordi under korona så begynte en å måle og spore liksom hva som var i avløpsvannet, og det var et stort EU-program. Og nå er det altså kokain en måle rundt forbi. Hva tenker du? Åsa, er du langt nær i kokainstripen selv på morgenkvisten?
Nej. Nej, jeg tenker på at man prater om kokain som en partydrog. Det låter som att det är en annan sorts kokabunder som odlar det här istället för att odla mat, som att det här är kokain som inte har att göra med gängkriminalitet och så vidare. Och om du frågar då mig så kan jag säga, jag har ju testat det där en gång på ett party. För att man vill ju liksom ha kul, man vet vad det här är och så där. Det var helt meningslöst. Jag blev extremt koncentrerad, tyst, hade tråkigt, kedligt, dåligt sex efter, helt värdelöst. Så det var inte för mig. Men vi mäter ju precis som ni gör i Norge och Danmark också, vattnet. Och ser att det ökar dramatiskt i Stockholm till exempel.
Ja, och så
har... Och det är vardags.
Norge och Sverige hade en enorm en kokain-tsunami för ett par år sedan. Ikke? Fordi det blev sværere for de sydamerikanske smuglere at komme af med deres coke i Holland, for eksempel. Og så begyndte de at sende det til Oslo og Stockholm. Og dengang der var der simpelthen ikke nogen gearing til at scanne for alt det her coke, ikke? I de norske havne, for eksempel. Så delte Oslo Havn en scanner med havnene i Drammen og Frederikstad. Det vil sige, den var kun i Oslo en tredjedel af tiden, ikke? Og det fandt smuglerne jo hurtigt ud af. Så de smuglede bare ind på de dage, hvor der ikke var nogen scanner i havnen. Men alt det der fik man lukket for i Sverige og Norge ved ligesom at opskalere sin indsats. Og det har så betydet, at man er begyndt at smule kokainen ind til Norden via Danmark. Mm. Og ikke via de danske havne. De her sejlruter, der løber igennem Danmark, som vi jo også kender, fordi russerne bruger de sejlruter, ikke? De bliver nu anvendt til at dumpe kokain ud i plastiksække med en GPS-sender, sådan at de kan blive samlet op i nattetimerne. Og det er nærmest umuligt for toldere og politi at komme det her til livs, ikke? Og så driver det ind på vores kyster, det som de ikke får samlet op i løbet af natten. Og det betyder, at man kan gå rundt et eller andet sted, så kan man finde et ton coke, ikke? Liggende i sandet på stranden. Altså, jeg synes, det er helt sindssygt. Og det sindssyge for mig, det er, at hele den her kæde, altså fra de underbetalte kolumbianske bønder, ikke? Og kokainbaronerne, de brutale kokainbaroner, til smuglernetværkene, ikke? Til de bandekriminelle i Norden. Ja. Det er, altså, det er så beskidt det hele. Så ulideligt beskidt. Hvis man tager en bane coke, så er det det der lort, man finansierer.
Exakt så. Det er precis så. Alla har ett ansvar. Och jag tycker det här blir så otroligt spännande om man tänker på en undersökning som Aftonbladet gjorde för ett par år sedan. Två reportrar gick in i Sveriges riksdag och besökte alla riksdagspartier. Ja. Och drog efter kokain på toaletterna. De undersökte om det fanns kokainspår där. I hälften av alla toaletter så fanns det spår av kokain. Och det här är alltså ett parlament som bara tjatar och tjatar och tjatar om gängkriminaliteten och vi måste få bukt med den och så vidare. Och så håller de själva på vardagsknarkar på arbetet. Vad säger man om det?
Ja, det är sindssykt. Men hvad hvis man testede på toiletterne på de medier, vi har været ansat på, os tre, så ville det sikkert være det samme, ikke? Justitsministerne fra de nordiske lande mødtes her i sidste uge for at tale om de regionale udfordringer på retsområdet i forhold til organiseret kriminalitet. Jeg håber virkelig, at de har haft coke med på dagsordenen på deres
på dagsordenen og ikke i lommene, kanskje. Men det er jo interessant at dette er så vanskelig at snakke om, og når dere to sitter og siger, at man faktisk er medskyldig i både gjengkriminaliteten og verdens værste kriminalitet, altså som er knyttet til menneskehandel, våpensmugling, utvikling av det vi har sett i Sverige som kommer susende over til Norge.
Og det å si dette, demokratinedbrydelse i Syd- og Mellemamerika. Ja,
total. Og det å si dette, da blir man altså umiddelbart kalt for en moralist, eller enda verre. Og det synes jeg litt interessant. Hvorfor er det sånn? Og nå er det sånn at i Norge, så denne uken, så skal Stortinget stemme over forslag for Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og SV, MDG og Rødt. De kommer trolig til å få stemme for forslaget som går ut på at folk som blir tatt for narkotikabruk skal slippe med lav bot. Og det foreslås at bruk av narkotika heller ikke skal komme på rullebladet, og at grensen skal økes til 3 gram. Da tenker jeg, da kommer nettopp feststripene under.
Fast de kommer undan i alla fall. Och jag på sätt och vis kan jag förstå att många drar en lina hellre än betalar väldigt dyra cocktails och så, för det är väldigt dyrt att dricka alkohol på krogen. Så då är det här en billigare sätt att liksom få ett rus. Men detta vill inte jag liksom lägga in några politiska implikationer, men jag håller nog med dem som tycker att det är liksom för hårt att gripa folk på gatan för vanligt bruk när man borde sätta dit langarna istället. Vi fyller våra fängelser med knarkare, som man säger på svenska, som egentligen borde ha hjälp och vård och någonting annat.
Det är en amerikansk väg. Det är ju helt enig med dig. Men det vi snackar om nu är varför havner vi stadig väck i den moralisme-diskusjonen, hvis man sier du er faktisk medskyldig.
Men altså, at straffe hårdere, eller hvad hedder det, sætte barn lavere for, hvor meget coke man må have i lommen, før man skal straffes, har ikke noget med det her at gøre.
Nej, det hjælper
ikke. Og for mig at se, så moraliserer jeg jo ikke over et forbrug eller et behov. Mm. Det er sådan set ikke det handler om. Det handler om, det er, at hvis man ikke kan styre sit behov i denne her retning, så finansierer man nogle ting, som man til hverdag går og siger, man ikke vil være en del af at finansiere. Mm. Altså, som man måske oven i købet tager så hård afstand til, at man ønsker politisk regulering og så videre. Ikke?
Absolut.
Men det hykleri, det fungerer ikke. Altså, det går ikke.
Ja? Jeg håller helt med. Vi hade en socialdemokratisk minister för några år sedan som är Anders Ygeman. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad han var. Hur som helst, för sorts minister, hur som helst så sa han att om man drar en lina till helgen, om man går och klipper sig, alltså friserar håret för 150 kronor och så vidare, då deltar man i dels den här svarta ekonomin, men dels också så bidrar man till kriminaliteten i Sverige. Alla har ett ansvar, sa han. Det är självklart. Han fick så mycket skit för detta. Han var moralist. Han visste inte vad han pratade om. Han borde rikta ögonen någon annanstans. Och det blir ganska intressant när borgerliga politiker som alltid annars pratar om individens ansvar. Nej, här gällde plötsligt inte det. Det är alltid då någon annans fel när det gäller den här typen av frågor. Man själv liksom har fingrarna i syltburken lite.
Men der er likevel noen trender innenfor kokain, i alle fall ifølge forskningen. En ny studie blant Oslo Ungdom viser at kokain har festet seg i statusorienterte miljøer der populære gutter dominerer i toppen av hierarkiet. En slags topboy-kultur, sier Rikke Tokke og Willy Pedersen, som har skrevet nå en helt ny artikel i The British Journal of Sociology. Der har de tatt for seg denne Oslo-kulturen. Der sier de at det er den private gutteklubben med de kuleste festene, de peneste menneskene, der inngangsbilletten er at du må dra noen hemmelige linjer som knytter dere tettere sammen, sier han.
Men altså, okay. Jeg må også sige, at der er et eller andet ved at have et behov for at tage coke, i hvert fald i et stort omfang, som fortæller mig, at de her gutter faktisk ikke er særlig cool. Altså, fordi de må have nogle seriøse brister i deres selvfølelse, ikke? Eller nogle andre skrøbeligheder, som de forsøger at omgå ved at putte hvidt pulver op i næsen. Fordi det er jo ikke, altså, hvad er der cool i at høvle et stof ned ind i sin krop for ligesom at føle sig anderledes end man i virkeligheden er. Det er da ikke specielt cool.
Men hvad er skillnaden mod at drikke en flaske vin da?
Jamen altså, jeg siger jo ikke, hvad hedder det, sammenligningen er jo ikke i forhold til at tage en bane coke af og til. Jeg siger, hvis det er ens kultur, det her. På samme måde, så vil jeg da sige, en alkoholkultur fortæller mig da også, altså en alkoholkultur, som er domineret af misbrug, ikke? Fortæller mig da også, at der er noget galt her. Altså, man drikker jo ikke hjernen ud, hvis man har det fantastisk.
Nej, men jeg holder med. Men det er skillnad på misbrug og at faktisk, lad os sige, du drar en lina 4 gånger om året. Det är inte missbruk, det är någonting annat. Men jag tycker att det här är svårt.
Det är en ting som är väldigt forskjellig här också. Ja. Och det är att hvis man dricker alkohol så vet du sån cirka hur den alkoholen är lagd.
Absolut.
Vem som har producerat den. Vad som är i stoffet, och det har man ju inte peiling på.
Verkligen,
med det stoffet man tar i sig, så är måten det är lagt på, bara där känner jag att min nase säger nej tack.
Jamen var det ikke Gud, det vi talade om? Jo. Det vi talade om fabrikationen och vad heter det, linjen fra Colombia till via de bandekriminelle ut till toalettbrädarna på Sveriges Radio och så vidare.
Det jag försökte bara reagera lite på, det var när Hassan säger hur kan man vilja stoppa i sig någonting för att sen bli någon annan.
Ja, men det var därför
jag tänkte att det gör man ju med alkohol, tänker jag. Det gör man
ja.
Men det var där jag hade lust att bara utveckla det för att säga det du stoppar in i dig. Alltså, hvis jag stoppar in i mig alkohol så vet jag sån cirka.
Jag försvarar inte det.
Men alltså, prøv
att høre her. Tråkig drog dessutom, värdelöst.
I min teenage år, da jeg begyndte at ryge hash dagligt, ikke? der var det jo ikke, fordi jeg havde det skide godt. Altså, det var for at håndtere min nervøsitet over livet, ikke? Mm. Altså, for at dæmpe min angst, og så videre. Når jeg i perioder drikker for meget, hvis min kæreste pludselig fortæller mig, Hassan, du tager altså 3 glas vin hver aften, ikke? Så må jeg jo også reflektere over, hvorfor jeg gør det, og det er jo yderst sjældent, at det er, fordi jeg har det virkelig godt.
Mm.
Norsken, svensken
og dansken.
My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces.
Sverige snakker ikke om noe annet, sier du også. Greta Thunberg kommer hjem igjen etter selas mot Gaza-stripen. Detta har du följt med på, och vad sker egentligen?
Ja, så det är ju, hela världen har ju haft blickarna mot det här. Alltså det som har hänt är att, för den som inte har hängt med då, den 1 juni så lämnade båten Madeline hamnen i Sicilien för färd mot Gaza. Och den här båten var lastad med mediciner och mat och med 12 aktivister, varav en var Hassan Preislers favorit, Greta Thunberg. Jag blir så full i skratt när Hassan ska prata om Greta. Ja, de förstod ju att de aldrig skulle komma fram då till det här svältande folket, utan syftet var att visa på den här israeliska ockupationen och hur Netanyahu svälter ihjäl palestinierna. 8 dagar senare, det vill säga i måndags då, så när båten är 20 mil från Gaza, fortfarande på internationellt vatten, så bordar israeliska kommandosoldaten den här båten och eskorterar den till hamnen Ashdod. Då menar Greta Thunberg-aktivisterna att de har blivit kidnappade, medan israelerna och deras försvarare, däribland en rad ministrar och borgerliga politiker, menar att båten är en propagandaflottilj till stöd för Hamas. Och där kommer nu min fråga till er.
Mm.
Gjorde Greta Thunberg och de andra palestinaktivisterna rätt, som gjorde ett symboliskt försök att bryta den här israeliska blockaden? Det skulle jag vilja prata mer om.
Hassan, begynn.
Jamen altså, jeg skal jo ikke vurdere, om de har gjort det rigtige i forhold til det, de mener er det rigtige at gøre. Altså, de må jo have den overbevisning, at de skal gøre opmærksom på tingene på denne her måde, og at de bedst muligt opnår resultater ved at gøre sådan her. Ikke? Men man kan jo sige, hvis nu de israelske kommandosoldater ikke havde boret det her skib og kidnappet, som de selv siger, de unge mennesker, så havde deres mission jo været totalt mislykket, fordi der var faktisk næsten ikke noget nødhjælp i den her lille bitte båd, ikke? Så det handlede jo om den opmærksomhed, det ville skabe, når de blev tilbageholdt af israelerne. Og det er klart, jo voldsommere israelerne var gået til værks, jo mere positiv opmærksomhed havde den her flåde fået, ikke? Jeg synes, det mest kontroversielle i den her sammenhæng, det er, at Greta Thunberg og de andre unge mennesker blev tvunget til at sidde og se en film fra den 7. oktober. Jeg mener, at man bør se den film, eller de billeder, hvis man beskæftiger sig med situationen i Mellemøsten lige nu, selvfølgelig. Ligesom man bør sætte sig ind i og studere, hvad der sker i Gaza, ikke? Altså konfrontere sig selv med de billeder. Men man kan ikke tvinge andre mennesker til at sidde og se en film. Altså, det minder mig om den film, kan I huske, Clockwork Orange, hvor man ligesom forsøger at rehabilitere et menneske ved at udsætte ham for ekstreme doser vold, ikke? Mm. Og det gør man ved at spærre hans øjne op med sådan nogle aggregater, som ligesom skal gøre, at han ikke kan blinke, ikke? Yeah. Han kan ikke kigge. Altså, sådan der kan man ikke operere. Og i den sammenhæng, så forstår jeg rigtig godt, at Greta Thunberg siger, at det kommer jeg ikke til at gøre. Altså.
Men
hvad
det
med
er,
dig, ja. Hilde?
Nej, altså. Jeg så jo denne videoen, som ble lagt ut i det øyeblikket antageligvis skipet ble bordet. Da hadde de forhåndsprodusert filmer der de stod og står og sier hvis dere ser denne, så er vi blitt kidnappet av Israel, og vi er tatt inn, og ganske voldsomt.
I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible.
Det är planlagt på ett vis och detta. Och så sker ju det alltså så blir ju det begreppet kidnappa blir brukt igen och igen. Jag tror inte det var en kidnapping. De blev tatt in och så har de ju blivit satt på fly och Greta Thunberg har ju kommit hem. Det är nog med hela denna förtvivlelsen när jag ser och följer vad de säger och de hade med sig bland annat en sån 3D-printer för babyproteser. Alltså de hade med sig någon ting som desidert bör in på Gaza. Man vet att det blir stoppat utvecklingsflyktinghjälp, allt nödhjälp, mat, allt blir stoppat. Jag har ingen tro på att denna typen av aktioner fører till att den får flera gjenstander, mat, nödhjälp in på Gaza. Och när israelerne kan hålla på si amerikanerna, det är ju en freudian slip, men när israeler kallar det för en selfie flotte.
Selfie-jakt,
en selfie-jakt. Ja. Så är ju det en grusom måte avklä de ett engagemang. Och jag vill också säga si att när Israel kallar Greta Thunberg för antisemit, alltså jødehater, så är det också du tränger inte vara jødehater för att tänka att här må vi sørge för att öppna gränsen för nödhjälp och mat.
Jag tänker att när de har gjort jag stödjer ju den här aktionen. Jag tycker att den var rätt för att visa på hur den här blockaden fungerar. Men när de gör de här filmerna i förväg och säger att när ni tittar på det här så har vi blivit kidnappade. Det bygger ju på erfarenhet. För 15 år sedan så seglar ju Ship to Gaza iväg och israelisk militär togs ombord och gjorde det här fartyget till ett flytande slakthus. 10 personer dog, 30-tal skadades och det var svenska författaren Henning Mankell var med bland annat. Några år senare så bad faktiskt Netanyahu, han bad Barack Obama om ursäkt för en så kallad felbedömning av hur de hanterade det här skeppet. Han har fortfarande inte bett de som skadades och de överlevandes familjer om ursäkt. Han bad Barack Obama om ursäkt, som om han skulle ha någonting med det här att göra. Det är ju helt obegripligt. Skillnaden då jämfört med nu, det är att då hade vi faktiskt en utrikesminister i Carl Bildt som, det är kul för mig att för en gång skulle få berömma honom, som försvarade de svenska aktivisterna i det här och såg till att de kom hem. Israel vill ju naturligtvis inte göra om samma sak med ett skepp med Greta Thunberg och när de redan håller på med vad de gör på Gaza-remsan inför hela världens ögon. Så det är klart att de hanterar det här skeppet annorlunda, men de åker iväg och vet att det här är faktiskt något som kan hända.
Men responsen i Sverige har ju också varit ganska delt också. Bland annat skrev Kristoffer Åberg, ordförande för socialdemokratiska Israelvänner. Det har där i Sverige.
Han, det har vi också i Danmark. Ja. De heter bara socialdemokrater.
Ja, sant. Ja. Precis som det har vi inte i Norge.
Nej.
Men han är rimelig krass. Och han säger att det de gör är att välja fel sida. Och när Greta Thunbergs parol lyder krossa sionismen eller revolution, intifada, så säger han att hon ställer sig på fel sida. Och hon säger att budskapet om att konflikten ska lösas, eller han säger att budskapet om att konflikten ska lösas med revolution och våld delas av flera andra deltagare på fartyget. Den tyska tidningen Bild granskade i veckan dessa deltagare och där framkommer det att de verkligen inte är några fredsaktivister. Mm. Altså det er noe med den, hvem er det som er på denne båten som er interessant å kikke?
Ja, og hvem har finansieret båden, ikke? Hvem, altså, der er engelske parlamentsmedlemmer, ikke? Fra Labour-partiet, ikke? Som nu kritiserer, at selve den her jagt, eller selfie-jagt, som israelerne kalder det, er finansieret af navngivende personer med tætte forhold til Hamas, ikke? Så det er jo, hvad hedder det, en kompleks størrelse, det her.
Visst er det. Visst er det. Men for mig så liksom, om man pratar om rätt sida om historien, så då handlar det om någonting som börjar likna ett självmord eller inte. Det är den sidan man tycker jag. Det är det strecket man ska prata om. Vi har ju ministrar i Sverige som har varit. Den svenska regeringen har varit ovanligt tyst vad gäller det som händer i Gaza. Men nu så kommer de ut med väldigt hetta och attackerar Greta Thunberg. Då finns det plötsligt väldigt starka känslor i det här om vem som ställer sig på fel sida. Jag ska säga, jag håller inte med dig, Hassan, om det här med filmen. Jag tycker att Greta och de andra aktivisterna skulle ha satt sig och tittat på den där filmen. Mm. Jeg tycker, at de skulle have gjort det.
Jamen, jeg mener også, de skulle se den, men jeg siger, at de skal se den frivilligt. Ikke? De kan ikke tvinges. Ja. Det var det, jeg opponerede mod.
Nej, det håller jeg med om. Det er tortyr. Men jeg tycker at jeg blir ledsen, når jeg hører, at de ikke ville se filmen. Mm. Der kände jeg, at det gjorde ondt i mig i alle fall, som er engageret i den her frågan.
Men i forhold til fænomenet Greta Thunberg, som jo hun jo er og har gjort sig selv til, ikke? Så har jeg jo ikke, i hvert fald ikke oprindeligt, noget problem med Greta Thunberg, fordi hun er ung, og hun minder mig meget om mig selv, da jeg var ung, bortset fra, at hun er meget mere, innovativ, og meget mere, at hun får udført meget mere, end jeg fik udført i min ungdom, ikke? Men vi minder jo meget om hinanden. Det, jeg har et problem med, det er, når kulturer ophøjer helt unge mennesker til profeter, ikke? Og at de på den måde bliver ikoner, som skal fortælle os, hvad vi skal gøre, hvad der er rigtigt og forkert, ikke? Og det må gerne være en ung, som for eksempel har indvandrerbaggrund, som den danske digter Yahya Hassan, altså som er forbundet til urmennesket via sin etniske oprindelse, eller en ung, der har en diagnose eller noget tredje, ikke? Altså den måde ligesom at ophøje folk på, ikke? Og så den udvikling, jeg synes, Greta Thunberg gennemgik, ikke? Hvor, da hun så stod og sagde, I har stjålet min barndom, hvor det blev tydeligt for mig, at det, hun mente, var det mest problematiske, var de demokratiske processer, som er for langsomme. Mm. Altså det med klimaet, det kan vi ikke overlade til demokratiet, var det, jeg læste ud af hendes udtalelser. Og der bliver jeg bekymret.
Nej, jag håller nog inte riktigt med, men det jag tycker är intressant med berättelsen om Greta Thunberg, det är man ser hur först var hon en fantastisk hjälte i Sverige och kungen tyckte hon gjorde jättebra grejer och bla bla. Hela världen tittar på henne. Sen blev hon mer och mer radikaliserad och riktade sin maktkritik mot marknadsliberalismen och kapitalismen. Hon blev antikapitalistisk. Och då var det många som tog sin hand ifrån henne. Oh, nej, vi pratar gärna om klimatet, men vi pratar inte om kapitalet. Sen gick hon in och blev palestinaktivist. Och då var det många som menade, nej, hon ska hålla sig till klimatet. Hon ska inte börja lägga sig i en fråga till. Så. Hur hon än gör så blir det aldrig riktigt.
Men det är problematiskt också, för hon är ju fremdeles en klimaaktivist och deltar på stora klimakonferenser. Ja. Och jag hörte om en stor konferens ett sted i Europa som skulle vara den stora klimakonferensen. Man skulle komma fram till någonting. Greta Thunberg kommer som den headlineren var på plakaten, kommer upp på scenen med Palestina-skjerf och har en Palestina-appell. Hele klimafestivalen falt i fisk.
Det håller jag med om. Det tycker jag helt
fisk,
fel.
Alltså kollapsade eller
falt i fisk. Ja. Nej, men det håller jag med om. Och det här har vi pratat om förut. Jag tycker inte att man ska lägga ihop alltså om du ska gå i det här Pride-tåget så måste du också försvara Palestinas rätt till ett eget land eller så här, som vi har pratat om i den här podden. Jag tycker inte det. Jag tycker Pride är Pride, Palestina, klimat är klimat, men jag tycker ändå att en klimataktivist också har rätt att ta ställning i andra frågor. Men det är klart att det blir problem på en sån konferens, det förstår jag.
Men hon blir en ung Jesus som har all verdens lidelse på sine skuldre. Og det må være ganske så heftig. Og hvis hun kjenner i kroppen det eksistensielle drivet at min barndom er ødelagt, klima går til helvete, jeg må sørge for at verden våkner. Og nå er det samme, det er henne liksom, det er hennes kraft som skal liksom løfte dette. Og jeg, da synes jeg ganske synd på henne, må jeg innrømme.
Ja, men det kan jo også være, og det er en mistanke, jeg har, og den udtrykker jeg for egen regning. Ikke? Men det kan jo være, at hun trives bedst i den type modvind. Det gjorde jeg i min ungdom. Mm. Jeg blev ekstremt utryg, hvis jeg havde medløb. Ikke? Ja. Altså, modstanden gjorde mig tryggest, og jo mere intens modstanden var, jo mere rolig blev jeg. Ikke? Jo mere afslappet op blev jeg. Og det var min mentale sammensætning. Det er meget udmattende at leve sådan på den lange bane. Ikke? Ja. Men på kort sigt, så kan det jo være ens drivkraft og motor og det hele. Og måske har hun det i virkeligheden bedst i sager, hvor hun ikke har en stor følgerskare. Ikke?
Men altså, ni vet vel ingenting om...
Nej, jeg siger det for egen regning.
Greta Thunberg mor,
nej, eller? Jeg siger det for helt egen regning.
Jeg er imponeret av hur hun står på sig, faktisk.
Hiss og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Det betyr altså, det er noe vi har merket oss denne uken som vi virkelig kan like, og noe vi mislikte. Og til en forandring så begynner jeg selv denne gangen. For min hiss går til lokalmedie Nord 24, som har gravd frem at det ser ut som at en av verdens rikeste og mektigste personer, veldig tett knyttet på Donald Trump, men ikke minst Peter Thiel, en av Trumps nærmeste støttspillere, Alex Karp, har kjøpt et kjempedyrt hus i Tromsø, som var altså et en stor, gammel villa, ganske ikonisk Mack-villa, som var eid av familien Mack. Og han, denne Alex Karp, han er sjef for overvåkingsselskapet Palantir, og tjener en milliard dollar i året for den jobben. Han er et skjermtroll. Jeg elsker ideen om å få en drone til å spraye fentanyl, lade urin på analytikere som prøver å ødelegge for oss, som han blant annet sa til Financial Times en gang. Jeg hisser Nord 24, som nå altså legger bidrag til mitt kaninhull. Hva gjør Alex Karp i Tromsø? Det lurer jeg på. Nå har jeg fått mye å tenke på resten av sommeren. Men diss går til alt som alle bøker som nå kastes ut av Russland. Og sist uke så ble det altså kjent at nå kan heller ikke disse fantastiske Pettersson-bøkene, de svenske barnebøkene.
Pettersson og Findus,
jeg elsker. Den har vi også på dansk. Og jeg elsker både filmene og bøkene. De stimulerer fantasien like mye som Nord 24. De bøkene kan ikke lenger selges, fordi at oversetteren som oversatte disse bøkene nå, altså for 20 år siden, er blitt satt på liste over utenlandske agenter. Bu. Hassan, hva er din
hiss? Hva sindssygt. Okay. Ja, min hiss går til en finne. I ved jo, hvor højt jeg elsker finner i denne her tid, hvor katastrofen lurer, fordi finnerne er så beredte. Ikke? I dette tilfælde, så er det finske Emma Wasström, som har skrevet i Danske Weekendavisen om forsvarsmentalitet i Finland og Danmark, og også Sverige i øvrigt. Hun siger, at det er meget, meget tankevækkende som finne at være vidne til danskernes opvågen til debatten om kollektivt forsvar, fordi det, man diskuterer i Danmark så intenst, er den åndelige oprustning. Det har man slet ikke i Finland. Man taler slet ikke om åndelig oprustning. Når man, hvis en finne bliver spurgt, hvad er det, vi slås for, hvis vi slås mod russerne for eksempel, ikke? Så er det fuldstændig indlysende for finner. Ikke? Emnet kan slet ikke diskuteres. Min uges dis går til det danske forsvar, som har placeret sine splinter nye maritime forsvarsdroner på en lystbådhavn i Køge, syd for København, hvor alle kan gå hen og pille ved dem. Der står de bare. Mm. Og du, Åsa?
Ja, den här veckan så vill jag prisa våra lyssnare som ständigt hör av sig, antingen för att de är glada, eller för att de tycker att vi har fel, eller för att de bara vill hjälpa till. Jag vet inte om ni minns att jag här om veckan sa att jag är så lej och ledsen för att våren har varit så kall, så att jag inte har kunnat plantera mina luktärtor. Det är sånt jag tror på norska heter sötärta, tror jag kanske. Mm. Jag kan inte plantera det på balkongen, sa jag. Då hörde Katarina av sig med tips. Et voilà. Nu är det så grönt och skönt på min balkong. Så tack så mycket. Veckans diss. Ni vet att vi i Sverige en gång hade ett parti som hette Folkpartiet och som sen bytte namn till Liberalerna.
Mm-hmm.
De kämpar för sitt liv. Kanske för att de har släppt alla sina liberala ideal. De har nu bland mycket annat fått för sig att det ska vara förbjudet att även för vuxna titta på pornografi på sina mobiler. De vill lägga in ett porrfilter, även i vuxnas mobiler. Inte så liberalt, tycker jag. Och nu när jag säger det så känner jag att det här är en fråga som jag tycker är så anmärkningsvärd. Så jag undrar, skulle ni vilja prata med mig om det här kanske nästa vecka eller så?
Ja, alltså, detta är ett pornofilter i telefonen. Det är inte så särskilt liberalt, spör du mig.
Men visst är det något att diskutera i framtiden, eller vad säger ni?
Ja, det syns jag faktiskt.
Jo, låt oss bara diskutera mitt pornofilter.
Ja, ditt pornofilter.
Du har det så.
Och så när du snackar om lytterspörsmål. Mm. Det kom många reaktioner sist uke. Någon, för vi snackade om Pride, husker dere det? Och någon skriver att de förstår nöjaktigt det Hassan och jag prövde att säga, och någon lurer på om vi menar att rätter som är kämpar för ska reverseras.
Alltså att homosexuellas rättigheter ska tillbakarullas. Är det någon där har troet att vi menade?
Ja.
Okay.
Och det var flera, någon förstod väldigt gott att det inte var det, men Åsa, du var ju också, du lurte ju också på vad egentligen Hassan och mig mente.
Nej, jag menade det vet jag att ni inte menade, att de homosexuella ska bli av med rättigheter som de har kämpat sig till. Det jag lite reagerade på, det var när ni sa att man måste visa förståelse för dem som inte tycker att det här med homosexualitet är normalt, eller vad man nu tycker. Och att man måste prata mer om och börja om från början och prata mer om dem. Och då blir jag lite frågande hur ett sånt samtal skulle se ut. Så måste man än en gång förklara varför homosexuella har rätt att gifta sig med vem de vill och så vidare. Det var så. Jag förstod inte riktigt hur ett sånt samtal skulle se ut. Jag vet att ni inte vill försämra för homosexuella.
Det har du tänkt mer på det också?
Det förvånar mig lite att våra lyssnare trodde det faktiskt. Mm. Men det kan vara språket här som även
lurar mig. Ja, men det gör inte något. Alltså, det är fint. Det har jag inte något problem med att folk har tänkt eller troet. Alltså, jag vill slåss för retten till att älska precis det människa man vill älska till en vär tid. Och jag vill gå mycket, mycket långt i den kamp, ikke? För den rättighet som jag menar är grundläggande. Men der er jo andre mennesker inden for vores fælles organer, som ikke mener, at de rettigheder skal være så vidtrækkende, så de inkluderer alle mennesker eller alle typer kærlighed. Den diskussion, hvad gør vi med den? Skal vi afvise den? Skal vi lukke ned for den og sige, I derude i Østeuropa, vil vi ikke tale med, fordi denne her rettighed har vi besluttet os for er grundlæggende, og derfor kan vi slet ikke kommunikere om det her. Ikke? Eller skal vi gå tilbage og så tage den en gang til, som man siger i Danmark, for prins Knud, altså forklare helt grundlæggende igen, hvorfor dette er noget, som vi ikke kan gå på kompromis med, fordi det er en kernerettighed, altså et menneskes grundlæggende ret er at vælge, hvem man vil elske og elskes af.
Då förstår jag er mycket bättre än den förra gången. Det är min... våra lyssnare också. Det var väl bra att vi redde ut det här.
Ja, alltså det är min kommentar till det här. Ikke? Och så hade vi ju också Priden upp och vände sist.
Yes.
Och i den, i förlängelse av det så är det ju också en diskussion vi må ta omkring de här ting som vi också var inne på med Greta Thunberg. Alltså det intersektionelle, alltså hvor man ska beskæftige sig med samtliga undertrykkelsessystemer eller, eller om man ska fastholde det man är satt i världen för. Ikke? Mm. Alltså för exempel så är Pride den jo egentlig en rettighedsmanifestation i forhold til, til forskellige seksuelle orienteringer og de rettigheder, der følger med det, og ikke en, en gaserdemonstration eller en klimademonstration eller noget fjerde. Ikke? Mm. Og, og den snak er jo også en del af det her. Ikke? Mm.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
Vi snakker og snakker om polarisering, og det har vi jo gjort i dag også, i samfunnet og debatter som går i stå. Men er vi ikke også litt selvpolariserende? Det tenkte jeg etter å ha hørt en episode av podcasten Selvpolarisering. I en episode møttes Magnus Marsdal, trygt plassert på venstresiden. Han møtte Nils August Andresen, redaktør i Høyre tidsskriftet Minerva.
Sammen har vi to satt i gang det mediekritiske prosjektet Selvpolarisering. Som ansvarlig redaktør for hvert vårt nisjemedium på høyre og venstre flanke, har vi blitt oppmerksom på medians egen polariseringsprosess.
Og de undersøker politisering av medielandskap og spør, utgjør etablerte og alternative medier til sammen en selvpolariserende enhet?
Det er et meget interessant spørsmål, men kan du forklare spørsmålet? Altså, hvorfor skulle etablerede alternative medier
det er det, som, det, er det, det er det, de undersøker i sin podcast, som altså på den måten at et alternativ medie kan slenge ut en påstand, og tradisjonelle medier hopper på. I stedet for å på en måte si, ja, kanskje det er noe i dette spørsmålet. Si for eksempel lab-lekkasje-teorien fra covid-tid. Der var det sånn at noen i alternative mediene mente at det var mest sannsynlig at det ble lekkasje, at det var lekkasje av dette viruset fra et laboratorium som årsak til korona. Umiddelbart hoppet tradisjonelle medier på den teorien, slo det til jorden og sa nei, 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 dette er konspirasjonsteori.
Ok, så de hoppet sånn? Ikke på teorien?
Nei, de hoppet på og si at dette er overhovedet ikke sant, det er en konspirationsteori.
Okay, helt klart, nu forstår jeg. Ja. Okay.
Og det, så man, og det er
man, har, man har de alternative medier, som kan udtrykke sig kontroversielt, fordi de ikke er bundet af hvad, forpligtelser, økonomiske og så videre, tilskud, eller hvad ved jeg, ikke? Så de kan gøre, hvad de vil. Og, og de oplever så en automatisk modstand fra de etablerede medier, som bruger tid og energi på at slå deres teorier eller ud. Udsagn til jorden.
Er og det kalder det konspirationsteorier.
Okay, helt klart.
Og det som sker da, det som sker da er at i det øyeblikket det kommer for en dag at der er andre også som mener dette. Der er en forsker blant annet her nå som mener at det kan være at det var en lab-lekkasje som lå til grunn. Så kan alternative medier kose seg selvfølgelig og gni hender. Og dermed få en legitimitet for veldig mange andre synspunkter som de også legger på bordet. Så det blir en slags kamp om å slå til jorden konspirasjoner, samtidig som at man polariseres, og polarisering betyr jo faktisk ikke at vi krangler, for det er ikke polarisering å være uenig. Det som er polarisering er når det skjer samtaler i to forskjellige kammer, og det ikke er noe på tvers. Og det er det at Magnus Marsdal og Nils August Andresen da, ifra sine vidt forskjellige posisjoner, diskuterer i Selvpolariseringspodden.
Det er en fantastisk podd, skulle jeg säga. Jeg har lyssnat på den två gånger faktisk, for at jeg lærte mig så mycket. Men vad de också lägger in här som att det är självförstärkande den här polariseringen, det är att etablerade medier behöver känna sig som normala, trovärdiga, rimliga. Mm. Och alternativa medier behöver framställa sig som modiga sanningssägare.
Netto.
Och så blir det en dialektik i det här. Och då blir den här polariseringen en självuppfyllande profetia. Mm. Där vi alla hamnar i samma snurr. Alla vi som tar del av det här hamnar i den här snurren. Och så pratar man väldigt mycket om att polariseringen ökar. Och de som pratar mest om att polariseringen ökar, det är vi som är journalister i etablerade medier. Vi pratar om polariseringen. Det finns ett stort forskningsprojekt i Lund som har dragit igång, eller som har hållit på ett par år. Där är det preliminära resultatet att polariseringen ökar faktiskt inte alls i samhället. Man har alltid varit osams om olika saker. Däremot så ökar pratet om polarisering. Så visst har de rätt i den här podden som jag anbefaller alla att lyssna på. Och de som kan lyssna på det här programmet kan definitivt lyssna på den podden. För då klarar man
språk. Men jag syns det är helt vilt intressant. För det är ju en annorledes uppdelning än vi traditionellt gör i höger och vänster. Att det här handlar om center och så om fringe eller om utkant i verkligheten. Och den uppdelning syns jag är enormt spännande. Alltså att vara vidne. Og I ved jo, at jeg studerer jo, hvad der foregår i udkanten af medielandskabet på de små alternative medier i det, vi traditionelt vil kalde højre og venstre. Jeg ved jo ikke, hvilken en af deres konspirationsteorier, der vil vise sig ikke at være en konspirationsteori, men en sandhed, ikke? Men de kommer jo derudefra nogle af de fortællinger, som viser sig at have noget på sig, ikke? Jeg ved ikke, om I kan huske den der gamle film med Mel Gibson fra tiden før han blev cancelled af Hollywood, som hedder Conspiracy Theory. Kan I huske den? Hvor han er sådan et totalt paranoid menneske, der lever indelåst, ikke? Som kun drikker renset vand og ikke spiser noget mad, nogen andre rørt ved. Og i øvrigt har en lang række teorier om konspirationer, som han lever efter. Og så pludselig en dag, så bliver han reelt forfulgt af staten, ikke? Af de hemmelige tjenester, fordi en af hans teorier viste sig at være sand. Ikke? Og det synes jeg, det er enormt interessant det der, fordi sådan vil det jo være. Altså en af de teorier vil jo vise sig at være sand. Altså jorden er rund, den er ikke flad, for eksempel.
Men nå, altså det som sker her er jo at når traditionelle medier omtaler alternative medier som useriøse og farlige, så blir det nettopp det beviset som alternative medier trenger for å si, se, de prøver å kneble oss. Og når alternative medier roper høyere og blir mer ekstreme, bruker traditionelle medier det som bevis på at de må være strengere og mer styrende i sin dekning. Og det skjedde jo i veldig stor grad, mener jeg, under korona. Men nå ble jo jeg sikkert sett på som en konspirasjonsteoretiker, som jeg tror til og med sa at jeg synes lab-teorien høres veldig sannsynlig ut.
Men, altså lab som kort for laboratorium.
Laboratorium, ja. Men det blir altså to deler av et selvgående system. En symbiose av motstand. En evighetsmaskin av polarisering.
Ja, det er spennende.
Förr när man använde ordet polarisering så var det att det var en fråga där det verkligen fanns ett för eller ett mot. Det fanns ingenting mitt emellan. Till exempel ulvdebatten, vargfrågan.
Ja.
Där var man för eller emot att man skulle skjuta av varg. Nu används polarisering som att beskriva tidsandan, att vi lever i polariserade tider. Men som historiker så kan man gå tillbaka och titta då att det liksom 70-talet till exempel var extremt polariserat i många, många frågor. Det var högern och borgerligheten var jättesinta på vänstern och tvärtom. Så att det skulle vara något nytt, att det skulle vara extra polariserat nu än tidigare, det forskare ifrågasätter ju det. Och det tycker jag är väldigt, väldigt intressant eftersom det blir ett självspelande piano. Hur många gånger har jag inte själv sagt att det är så polariserat och polariseringen växer och sådär. Jag ska nog ta det här med lite salt faktiskt.
Och jag tror medierna må börja och tänka lite annorledes runt att nu ska jag fortälla Karl och andra redaktörer eller kan det måtte være journalister ska tänka. Men hvis det är så att journalistiken miste mer evnen til å virke åpen og søkende og prinsipiell uavhengig, så mister også samfunnet en felles forståelsesplattform. Mm. Og da blir informasjonen del av folks identitet.
Mm.
Og ikke verktøy til å forstå virkeligheten. Og det så skremmende, fordi hvis du det, altså når mediene tidlig avviser enkelte stemmer eller teorier som konspirasjon eller polariserende eller useriøse, altså det man da i teori, altså i realiteten så skyver vi bort folk som kanskje forvirret, eller skeptiske, eller utenfor det kulturelle sentrum.
Ja,
og da helt blir det sikkert. Vi og dem.
Udenfor det kulturelle centrum meget præcist formuleret. Og opdelingen jo den samme, som den var dengang, hvor man havde højre og venstre. Ikke? Det var jo opdelingen mellem os, som seende, og de andre, som blinde. Ikke?
Ja.
Det altid sådan der, det foregår. Jeg synes, det altså helt vildt spændende.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Vi har nok et lytterspørsmål denne uken her, faktisk. Jeg har kommet inn i en god steam. Har vi et norsk-svensk ord for det danske ordet simremed?
Simremed.
Simremed.
I kan ikke finne ud af de der bløde D'er. Simremed.
Simremed. Hva det for noe egentlig? Det betyr... Hvad simre med?
Jamen altså, nu må vi jo ikke, vi må ikke tale engelsk i den her podcast, så derfor kan jeg ikke sige slow food.
Nej, det kan du ikke sige.
Nej, altså simremad betyder mad, som tilberedes ved langsom og lav varme, såkaldt simring, hvor maden småkoger ved temperatur lige under kogepunktet, cirka 85-95 grader. Denne metode gør, at kødet bliver mørt og saftigt, og smagene kan udvikle sig over tid.
Men det masse sånne retter. Det ikke bare dette kjøttet, det masse. Og det blir også på en måte associeret med mormors mat, leste jeg et sted.
Ja, jeg vil sige, hvis du simrer en gulerod, så forsvinner den.
Ja, altså på svenska har vi et ord som er långkok.
Ja.
Ärtsoppa till exempel ska man först lägga, man ska lägga ärtorna i blöt över natten och sen ska de koka flera timmar. Det är långkok. Eller kalops. Det kokar flera timmar. Fläsklägg med rotmos, det håller också på och håller på. Det ska koka länge. Husmanskost.
Men vad är småkokt mat?
Kortkokt mat.
Kortkokt mat.
Småkokt.
Det är makaroner i kortkokt mat.
Nå, da jeg søgte på Google og translate, ikke, oversætte simmermad, så kom der småkokt mat op. Eller shoot mat.
Skjutt.
Hva heter det på norske?
Nei, men du sa ordet husmannskost.
Mm.
Og på mange måter, det er noe annet, men det er noe likt likevel da.
Men nordisk husmannskost består i mye av långkok.
Det er nettopp det, sant? Ja. Og der grønnsaker kokt i hel, men kjærligheten lever, kan man si. Yeah. Altså det er jo en mat som smaker... Altså bestemor.
Men har I mat jeg lager brunsaus ofte?
Har I ordet simre, altså noget der står og småbobler i lang tid?
Det sjuder på svenska.
Okay. På norsk så kan vi si simre, som vi kunne sikkert ha innført ordet simremat.
Nei, ikke vi. Det er långkok.
Långkok?
Som sjuder lenge. Ja.
På finsk hedder det har du tett turuokka.
En gang til. Altså.
Har du tett Turuoka.
Det skal vi lage nå. For du har jo bursdag, du kan lage dette i dag, ja, Hassan. Ja.
Gratulerer, Hassan.
Tak, tusen tak.
Ja. Men hva skal vi gå ut på?
Nej, jeg tycker at vi skal gå ut på den her låten Et skepp kommer lastet.
Barnsången,
og jeg tycker at vi skal gøre det i Mora Träsks tappning. Det er en... Ja, de startade på 70-talet i Dalarna och jag tycker vi väljer den här versionen. Det är en barnlåt men också jag är glad för det där skeppet och jag vill retas lite med Hassan som hävdar att Greta Thunberg, 22 år gammal, är ett barn.
Okay, så det er ikke en hyldest til kokskibene, det er til
selfie-jakten. Det her er fuldt med bananer, meloner, og så lægger vi til barnproteser, mediciner, mat og vatten.
Mm. Det som er gøy, Åsa, vet du hvad det er?
Nej.
Som vi ikke vidste, er at alle låtene som vi har spilt her i Norsken, Svensken og Dansken, de har havnet på en Spotify-liste, som folk kan finne. Hvis man går in på norsken, svensken og dansken slagere.
Ja, det så mycket bra musik.
Og noe dårlig.
Det det danska som inte håller.
For litt dansk musik.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Arstan Preisler og jeg i norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, DR og YLE. Redaktør for programmet Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio.